Välkommen till Tidenhallen. Detta är program nummer 11. Och vi kör det i webbradiokanalen Av egen kraft med ansvarig utgivare Louise Palmagir. Det är vi, programledare Alicia och Rolf Medina. Vi kommer från företaget Fusion Organizing.
Och detta är det första programmet för detta året, för 2022. Och vi tror, eller lite mer än tror, vi är helt övertygade att 2022 kommer att bli ett år när det kommer hända väldigt mycket när det gäller demokratisering av arbetsplatser. När det gäller att hitta organisationer och se organisationer som verkligen får flytta sig då in i framtiden. Vi ser då att det finns fler och fler företag och organisationer då som vill lära sig mer. Och som vill börja den här förändringsresa, inte bara här i Sverige utan generellt i världen.
I programmet så brukar vi intervjua människor som bidrar till att göra organisationen till en bättre plats att leva, att verka i. Och också som kanske sprider insikt och inspiration och som kan ge stöd till andra företag och organisationer i vårt land och i världen. Vi själva vi gjort en forskningsprojekt som ledde fram till vår bok Till tillit och transparens som kom ut i oktober. Den boken är en guide till demokratisering och självorganisering framförallt. Men också ett syfte till att sprida inspiration, kunskap och att guida andra organisationer som kanske vill ta ett steg in till självorganisering. Under den här resan så startade 2018 till 2020. Men egentligen så föregick den av ett långt arbete innan dess där vi tittat på många organisationer och verkat i många organisationer. Men då forskar vi mer en progressiva form av organisering. Vi intervjuade kanske 350 personer i 100-150 olika typer av organisationer. Vi kom fram till en systemisk modell som består av 12 olika områden och som egentligen hänger samman väldigt mycket i en systemisk modell. Och de här måste beaktas i en kulturresa som vi vill ska leda fram till ett bättre arbetsplats och med bättre finansiella resultat. I nästan varje program fokuserar vi bättre på de här områdena. Men samtalet vi har då är ju inte enbart fokuserat på det området utan att eftersom allt hänger samman så kommer vi komma in på olika saker hela tiden. Eftersom allting egentligen är sammankopplat till det.
Ja, och vår gäst idag är Jesper Nyström som kommer från företaget ProAgile. Och huvudtema för samtalet är lönemodellen och vinstdelning som är ett av de 12 olika områden som finns i RP-modellen. Och som sagt, den här blir huvudtema, men när man ska prata om det så kommer vi att beröra väldigt mycket ämne som till exempel vad är det för typ av ledarskap, hur fattar man beslut, hur gör man lite olika saker. Just på grund av att det handlar om att se det systemiska. Men då säger jag då välkommen Jesper.
Tack så mycket, det är kul att vara här.
Och vem är du? Kan du berätta lite mer om dig?
Ja, jag är ingenjör i grund och botten. Och jag läste en gång i tiden för länge sedan på Chalmers i Göteborg där jag bor och är uppvuxen. Och jag läste till elektroingenjör läste jag för att det var en bred utbildning. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra när jag blir stor. Och på den vägen har det fortsatt. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag skulle göra när jag blir stor. Under tiden så håller jag på med det här. Men framförallt när jag tog min examen så visste jag att ja, men jag kan programmera hjälpligt. Så jag började jobba med systemutveckling för det var det jag tyckte var roligt och... Sen har jag hållit på med det i väldigt många år och fram till ett antal år sedan så jobbade jag med utveckling av system, framförallt med testning och testautomatisering för då kom jag närmare användarna och vad vi skulle ha för nytta med saker och ting. Det var ju min grundinställning där men Sen för 8 år sedan så landade jag in lite i det här med vad agilt var för någonting. Jag fick gå en Scrum Master-utbildning och då öppnades mina ögon för att det finns något mer. Det handlar inte bara om koden, det handlar inte om datorn, det handlar om människorna i det hela. Så det var ungefär där mitt öga öppnade och så har jag jobbat som konsult ett antal år med fokus på att utveckla organisationer, team och individer egentligen. Sen dess. Väldigt kort om mig. Jag tror vi kommer komma in mer vad jag gör idag och lite sådana här saker. Men jag jobbar som sagt nu sedan 4,5 år på ett företag som heter ProAgile och med utgångspunkt från Göteborg. Men nu är den här globala världen med efter post-corona som vi snart går in i så kan vi ju verka över hela världen. Och det är väldigt spännande.
Jag förstår att du började den här gilla resan för ganska länge sedan. Men nu också har jag förstått när jag pratade med tidigare att du söker liksom sammanhang där vi inte har makthierarkier och sådana saker och känslor. Kan du liksom komma in lite, berätta lite mer och utveckla lite mer om det?
Ja, precis. Jo, jag som sagt, jag har jobbat i ett traditionellt konsultbolag väldigt, väldigt många år och det har passat mig jättebra. Det har lärt mig otroligt mycket och det var under ett av de uppdragen där som jag först kom i kontakt och fick gå den här Scrum Master-kursen. Och så utvecklade jag mig och fick pröva på att vara Scrum Master. Då är man ju coach och facilitator och hjälpa andra att få samarbeten att fungera egentligen. Det är ju, jag säger att Scrum Master ofta är oljan i maskineriet som får de som vet vad som ska göras och de som vet hur man gör det att samarbeta så bra som möjligt för att maximera värdet, nyttan av det vi pysslar med. Inte bara koda för att det är kul utan faktiskt det finns någon som vill ha det här. Och sakta men säkert så tog jag mig an lite mer större uppgifter och utvecklade och blev Scrum Master för flera team. Och så gick jag väl in och började nosa på det som idag kallas Agile Coach. Jag tror inte det var uppfunnet så mycket där och då, men det kanske det var. Men framförallt, jag kallade mig inte det för jag tyckte inte riktigt att jag var där. Men det är de rollerna, jag hjälper egentligen människor att samarbeta bättre. Och när jag gjort det under ett par år på det här bolaget så kände jag att jag får inte riktigt komma in i den platsen. Jag kan inte vara med och påverka hela organisationerna eller delar av en organisation om det är en jättestor organisation. Utan då sökte jag mig vidare och hittade någonting annat. Jag hittade det här lilla företaget som heter ProAgile. Det fanns kopplingar innan. De eller vi numera håller ju på med utbildningar. Så det har gått ett antal och träffat på människorna som jobbade där. Genom att utbilda inom det agila mindsetet, men även inom hantverket just. Scrum Master är ju mycket av ett hantverk, att se till att vi följer det här Scrum-ramverket. Så har det som en bra utgångspunkt. Men sen så börjar vi titta på, liksom, man pratar mycket mer om värderingar. Vad är det som är viktigt för oss här nu? Och att vi ska se människorna och människorna ska få kunna komma till sin rätt. Så jag insåg det efter ett par år att nej, jag måste söka mig vidare på något sätt. Och då hittade jag ProAgile och så gick jag med det och det var en av drivkrafterna att få jobba med större bolag. För ProAgile har funnits under några år och jobbat med det här. Ett väldigt bra track record inom utbildnings- och konsultbranschen som agila coacher just. Och det tyckte jag var kul och då kunde jag med hjälp av mina kollegor här då komma in på bolag och få möjlighet att påverka mer. Vilket är det som drivs. Jag drivs av att hjälpa människor att utvecklas.
Vad var just annorlunda med ProAgile jämfört med andra konsultföretag som du sett?
Ja, precis. Det som var en grej där, det var att jag ville vara med och bygga en organisation. Det här andra bolaget var ju väldigt traditionellt där du hade konsulter som var organiserade tillsammans med en konsultchef, säljare, som då såg till att jag fick min lön och satte den och de hjälpte till att sälja in mig och jag bara utförde. Jag ville vara med och bygga en organisation där vi på något sätt kan experimentera fram hur det fungerar. Och redan från början var det så här att ja, men alla vet vad alla har i lön. Ja, men spännande. Hur går det till? Och det vill jag lära mig mer om och hjälpa till att bygga. Och när jag började så var vi 5. Idag så är vi 15. Och med alla de utmaningar och vi är fortfarande så. Att, och det som var också här i ProAgile, det finns ju inga som är chefer i det här. Vi har formellt ingen vd. Och ingen har mer makt utan alla har lika mycket makt.
Vem bestämmer?
Vi bestämmer tillsammans när det är viktigt att allas åsikter så att säga kommer in och om det bara är någonting, en liten sak som berör mig eller jag kan ta det beslutet själv, då bestämmer jag. Enda gången egentligen då behöver alla verkligen vara med, det är ju när vi ska ta in en ny medarbetare. För det är ju viktigt.
Vi kommer till det med de nya medarbetare idag, för jag har förberett många frågor kring det.
Ja, precis, men då kan vi lämna det. Men det är ju det här som sagt, och jag tyckte det var intressant att vara med och bygga den här organisationen tillsammans med likasinnade. Vi är ju ett värderingsstyrd, vi drivs ju av att förändra världen, och vi alla har ungefär samma vision och samma anledning till varför vi finns på Prodial. Det är för att vi vill göra arbetsplatser mer humana. För att människor i arbetsplatser idag ska få en bättre arbetsplats. En bättre möjlighet att påverka, en bättre möjlighet att utvecklas till det de vill. Att de inte är människor som sitter i en fabrik och bara gör saker som någon annan. Att det är några som tänker och några andra som utför, som är det mer dominerande i många fall fortfarande. Utan faktiskt komma in och kunna påverka riktigt där. Och det kan vi göra väldigt mycket inom vår organisation här nu.
En otroligt spännande resa då, som du berättar, just när du börjar då inom systemutveckling och mycket specialiserat i test och din vilja att vara nära användare och så vidare. Sen gillar jag och vill fånga upp den där som du sa, att det var just då inom de lite mer traditionella organisationer som du kunde lära dig så mycket och kunde växa. Och det tycker jag att det är bra att säga, för att ibland är det så att man vill kasta in sig i någonting som är nytt och alla pratar om det nya, precis som att det mer traditionellt sätt att organisera sig absolut inte hjälper människor på något sätt eller inte kan utveckla människor. Så det var lite spännande då att höra dig säga just den där, att det var där du lärde dig jättemycket, det var där du hade din grund. Men att sen blir det också så, ju mer man har de där nya insikter och man börjar testa lite mer med att fatta beslut på ett annat sätt, att jobba tillsammans och ha mer ansvar och så vidare, så är det kanske personen själv som växer ur en sån organisation. Och det är lite det som du har berättat då i den där resan. Som sagt, i den där forskningen som jag har gjort och som ni har också varit en del av, Rita, och bland de sista som vi intervjuade innan vi var färdiga, så har vi just den här lönemodellen som en av de delarna av DEPI-modellen. Det är ett av de områden. Och det där vi vill veta lite mer, berätta hur det funkar hos er. Ni är 15 idag, det finns ingen vd, det finns ingen chef och så vidare. Hur funkar du den där med lönemodellen?
Ja, det är en bra fråga. Och jag tycker det fungerar väldigt bra. Den drivs ju av några grundprinciper, till exempel att vi ska främja samarbete. Det finns ju många konsultbolag, och vi är ett konsultbolag får man säga framförallt, och vi säljer våra tjänster. Vi säljer utbildning och vi säljer teamkonsulting på plats hos kunden, antingen fysiskt på plats eller online. Det spelar inte så stor roll, men att hjälpa människor helt enkelt att hitta sina nästa steg och utvecklas. Väldigt mycket coachning. Men en av grejerna är att vi vill faktiskt främja samarbetet. Och det har vi uttalat och försökt att förstärka genom åren. Och det innebär att alla pengar som vi drar in går in till ProAgile. Och så stannar en liten del kvar i ProAgile för att täcka gemensamma kostnader och sådana här saker. Det är en liten del av resultatet varje månad. Och sen delar vi på resten varje månad.
Delar ni lika eller hur delar ni?
Nej, vi delar inte lika. Det är egentligen två kriterier som talar om delar. Det ena är ju dels så här att beroende på hur mycket du har jobbat, har du bara jobbat halvtid så får du inte heltidslön. Det är ju ganska självklart, det är ju inget kontroversiellt i det. Utan det är ju ganska naturligt, och det innebär att vi får köra lite, hålla koll på hur mycket vi har jobbat ungefär. Va? Och sen beror det också lite på, vi har en fördelningsfaktor egentligen. Hur stor del av våran hela kaka är jag berättigad till? Och hur bestämmer vi då den? Jo, det bestämmer vi tillsammans. När jag kom in så sa de andra, innan jag började så gav ju de mig ett erbjudande. Ja, men säg så här, om du börjar här så får du den här fördelningsfaktorn. Så här stor del av hela kakan blir din. Och så kan jag egentligen bara förkasta det eller säga ja till det. Och jag tyckte det lät jättebra så jag tar det. Plus att vi dessutom ska justera den med jämna mellanrum. Det har varierat lite över tiden, men Det innebär att jag hjälper till och sätter, eller jag bidrar till att allas fördelningsfaktor är så rättvis som möjligt. Och att det är inte bara jag som ska vara nöjd med min del.
Alla deltar i den processen. En fråga till tiden när du säger då att det finns tid, det är en av de parametrarna som är där. Menar du tid som man jobbar eller tid som man debiterar? För det är två olika saker.
Ja, nej, vi är ju väldigt fokuserade på vilket värde vi skapar. Mm. Och det är inte bara debiterbar tid. Det finns så väldigt mycket annat som är värdefullt för oss. Mm. Och vi har gjort en liten bild över saker. Jag tror att det är ungefär 8 olika områden som vi värdesätter. Och de har ingen mer större viktning än någon annan. Utan det är mer baserat på självskattning. Att jag själv uppfattar hur mycket jag lägger på det här. Och det är klart att vi måste få in pengar. Och jag är ansvarig att jag drar in ungefär de pengarna som är rimligt. För att inte mina kollegor ska gå back. Men jag kan jobba med försäljning. Jag kan jobba med marknadsföring. Jag kan jobba med nätverkande. Jag skapar nya kontakter. För det är också en försäljning. Jag kan vara med och göra såna här saker för att jag tror att det sprider vårat goda och hjälper oss att få kunder i slutändan. Jag kan ta fram nya utbildningar. Jag kan jobba med att hur ska vi organisera oss och fundera. Så att ProAgile växer som organisation. Mm. Och så vidare. Och självklart så kan jag då debitera pengar. Mm. Men jag kan också välja att nej, men nu har jag en behjärtansvärd kund här som jag tror att jag kan lära mig mycket av. Då kan jag ju till och med lägga några timmar pro bono hos dem och säga, det händer också att kollegor gör det ibland. Att, nej, men det här var ett jättebra grej. Det var en behjärtansvärd sak. Eller de kunde inte riktigt betala, men de behövde det. Och jag lärde mig någonting, de lärde sig någonting och vi kan sprida våra budskap. Så att finns inget krav på debitering mer än att vi ska känna att vi är nöjda och glada och går runt på det rent ekonomiskt. Men vi drivs inte av det. Ingen av oss drivs av det.
Så vi har en pott, en kaka. Och när man är 15 stycken och så delar man i 15 delar. Ja. Och de storleken på de delarna är placerad på 8 olika områden som ni har, som man själv skattar sig i då.
Ja, lite så är det. Eller man får egentligen berätta så här, för när vi var 5 eller när vi var 4 eller något sånt där, klart mindre, då var det lättare att se, vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Vad har du bidragit med? Då syntes detta. Mm. Och så, någonstans längs med vägen här så insåg vi det att vi är ju en nätverksorganisation. Så det finns ju liksom, och vissa noder, vissa individer jobbar jag nära med under en period och vissa jobbar jag längre ifrån. Och ju fler vi blir, ju längre bort kommer vissa och vissa kommer fortfarande vara nära. De som jag jobbar nära vet jag ju ungefär vad de gör och hur de bidrar. Så jag kan på något sätt balansera eller skatta deras bidrag till helheten på något sätt. Ungefär, ja men du har gjort mycket bra, du har steppat upp inom det här området, jag tycker att du är värd den här fördelningen. För jag ska ju berätta vad jag tycker att de andra är värda.
Mm. Vad händer om man inte tycker på de andra då? Så att nej, det där stämmer inte.
Då får vi ju, vi baserar det hela på att jag har ju inte hela bilden och ingen har ju hela bilden, utan vi måste ju skapa oss en hel bild tillsammans. Mm. Så numera sedan några år tillbaka så har vi något som vi kallar ett feedback-event. Där vi jobbar på det här helt enkelt att berätta, vad har jag jobbat med det senaste året? Vilka grejer har jag gjort inom den här? Vad har jag debiterat? Vad har jag utvecklat ProAgile? Vilka nätverksgrejer har jag gjort? Vilket sälj har jag varit inblandad i? Och så vidare.
Hur ofta har ni en sån här feedback-event?
Nu är det ungefär en gång om året som vi kör här nu. Mm. Jag skulle gärna se att vi försökte utveckla det här och göra det kanske lite oftare, för då blir det inte så bökigt och jobbigt att göra det. Men vi håller på, vi experimenterar och ser vad som är en lagom nivå. Men de senaste gångerna har det varit ungefär en gång om året som vi gör det. För att belysa, så att jag ska få så fullödig bild som möjligt av hur de andra bidrar till värdet av ProAgile. Och att de andra ska förstå hur jag bidrar.
När vi har intervjuat några andra eller studerat några företag som använder sig lite grann av sådana principer då, framförallt några av de som ligger då inom Grupo Nero och i Spanien och några andra, så pratar de om att lite det du säger, precis det du säger, när man är några få och alla vet exakt vad de andra, hur de bidrar, vad är det för kompetens, vad är det för preferenser och så vidare, så var det väldigt enkelt. Men sen när man blir fler och det blir lite mer komplext då, så har de behövt dela detta som i olika grupper och jobba väldigt mycket med att lita på att okej, jag kanske inte behöver veta exakt vad alla i hela företaget gör, utan min närmaste team Och så litar jag på att det andra teamet eller gruppen eller konstellationen av något sätt har gjort det på samma sätt. Och så de har fått jobba väldigt mycket med den där att skapa den där tillit att de andra gör på samma sätt. Är det någonting som ni har funderat på?
Jag har inte funderat på det här ännu mer hur vi detalj ska lösa det här och säga att vi är 30 eller 50 eller 100 pers. Det vi däremot är väldigt viktigt, noga med är att det blir ett Pro-Agile, en organisation. Det är inte så att, för risken är att om du säger att om det är ett team här och så får de, hur stor del av potten ska de ha eller hur stor del ska den andra teamet här av det hela? Sen gör det ju ingenting om vi har ungefär samma sätt att fördela saker och ting, men vi har inte tänkt på hur vi ska lösa det. Än så länge är alla inblandade, men vi inser också att det skalar ganska dåligt på sikt. Men vi hittar andra sätt att på något sätt försöka hjälpas åt och förstå hur de andra har bidragit. Mm. Och sen självklart blir det så att den här personen ligger ungefär i samma spann och i samma bidragsnivå, även om det inte finns några formella nivåer. Men den här personen ligger i det här sjoket av individer. Men det är ganska rimligt. Mm. En sak som jag inte sa förut som skulle vilja komma till också är att när jag tittar på min ersättningsnivå så är det ju viktigt att jag är nöjd med det. Man pratar om Dan Pinker som har sagt det här att liksom det är viktigt att betala människor tillräckligt bra så att diskussionen om pengar kommer bort från bordet. Mm. Då är jag nöjd med min ersättning. Men jag gjorde en upplevelse för några år sedan när vi höll på med det här att det är inte bara det som är viktigt för mig utan det är viktigt att jag är nöjd med deras andras nivåer också så att jag tar ett ansvar för att ja, men här tycker jag det ser fel ut eller här tycker jag att vi ligger lite högt eller lite lågt eller någonting. Jag skulle önska det här och så får jag diskutera det med mina kollegor. Varför är det så här? Kan ni se det? Och så justerar vi sen och så gör vi ett antal iterationer. Jag vet Rolf, du frågade det förut, hur gör ni det här egentligen? Ja, men vi kommer ju fram, jag sätter anonymt eller jag sätter mina förslag. Så här tycker jag att den nya fördelningen var baserat på vad jag har lärt mig på det här feedback-eventet. Som då är delvis digitalt, för vi spelar in en video. Det här har jag bidragit med, eller vi är en dialog lite som vi gör nu. Vi spelar in en liten video till varandra, har vi gjort i år. Så det här har jag bidragit med, eller rätt sagt, jag ska berätta det för en kollega. Och den kollegan ska återberätta det i en video, vad jag har bidragit med. För att försöka förstå så bra som möjligt. Och sen har jag möjlighet att titta på alla de här. Och sen går vi in i vårt så att säga, fördelningsevent, som vi kallar det. Där ska vi sen sätta nya fördelningsnivåer. För det absolut svåraste med det här, det är när vi kommer in till att människor som inte känner så väl, eller någon som är nya eller inte ens har börjat, vilken nivå ska de ligga på? Mm. Så det har alltid varit lättare när vi plockar in människor som vi känner, men andra som vi inte känner, så har vi fått lägga dem på en rimlig nivå och sen justera det. Och säga, ja men du bidrar jättemycket här, så jag tycker du ska upp, eller jag tycker att du kanske borde relatera till den här individen, ligga här någonstans istället. Så det blir ju självklart någon form av jämförelse för att ungefär i vilken härad ska vi ligga.
Så man börjar egentligen med någon typ av, om man inte känner någon noga och så vidare, så börjar man någonstans i någon typ av nivå som man ska kalibrera efter ett tag då, kanske.
Ja, lite så kan man se det. Och det beror ju lite på om vi känner till saker beroende lite på hur junior man är på olika sätt.
Om man pratar först om att avbryta det, men om man säger att addera värde så är det egentligen, tittar man lite bakåt, eller hur? Och här när du har en ny så kan du inte titta bakåt, för det finns ingenting att titta bakåt på. För jag har inte adderat något värde, utan jag bara, då har vi ett uppskattat värde vad vi tror att individen ska generera för värde framåt.
Ja, precis. Det är ju lite så. Det är ju både bakåttittande och framåtriktande i det här sammanhanget. Ja, men jag ser att du har gjort stora framsteg här och då vill vi att du ska komma till det här. Men även potential, självklart. Att vi ser hur vi kan bidra.
Jag är lite nyfiken på de här åtta områdena. Inte för att vi går igenom åtta områden, men att finns det någon balans mellan dem så att de ska ligga i balans och inte det är för mycket marketing, för mycket någonting annat, för mycket internt, så kanske jättelite debitering, eller förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår, men det är upp till mig att bestämma det. Vi kör ju med det så kallade advice-protokollet från Fredrik Laloux har ju definierat det där.
Och,
jag har ju då möjlighet att ta de besluten, men jag behöver ju blanda in dem som är påverkade. Och är det så att nej, men jag vill jobba det här halvåret bara med intern grejer på Pro-Agile och inte debitera någonting hos kund, då påverkar det ju alla mina kollegor, för jag drar inte in så mycket pengar. Det innebär att jag kan inte riktigt fatta det beslutet. Sen exakt var balansen går och sådana här grejer då, men jag har ju sagt själv för det här det här halvåret vill jag fokusera mycket på min kund, och det innebär att jag kommer debitera mycket tid. Då kanske andra kollegor tycker att nej, men du, kan, ja, du brukar vara så duktig på de här grejerna och kan göra det här. Kan du inte jobba lite med det också? Återigen, feedback-eventet. Vi talar om att jag skulle önska att du jobbade mer med detta, och jag ser en potential här att du skulle kunna göra det. Så det finns ingen viktning av dem, utan det är jag som gör det, men jag måste ju kontakta mina, så att säga, prata med mina kollegor vad de tycker också är hur jag ska kunna bidra på bästa sätt i sammanhanget.
Mm. För då tittar ni framåt också då, vad jag ska göra framåt då.
Ja, precis.
Tittar ni bakåt, men tittar samtidigt framåt.
Mm. Ja, precis. Vad skulle jag önska mer av dig eller mindre av dig? Liksom så här. Och det här är ju jättesvåra saker att börja prata med människor. Då behöver man lära känna varandra och ha ett öppet klimat och för att kunna säga de här sakerna till varandra.
Då är det väldigt viktigt med kulturen och tillit. Mm. Och...
En annan fråga kring den där, när du säger att tiden är som ni jobbar, och då behöver det inte vara det vi tar vår tid, utan det kan vara tid när ni gör andra saker som adderar värdet och så. Mm. Vi tittar framförallt för det året som har gått och även året innan då, om man tittar på hela 2020 och 2021. Så är det otroligt många, framförallt unga människor, som måste vara hemma med deras barn och vabbat så otroligt mycket. På grund av pandemin, på grund av att man har haft de där att det minsta lilla symptom om någonting så kan barn inte vara på dagis eller skolan eller någon annanstans och så. Så det är många som deras arbetstid har blivit mycket, mycket mindre då. Mm. Och gör ni, eller hur har ni gjort i sådana här fall?
På ett sätt har det blivit lättare. Är det inte du som är sjuk så kan ju du fortsätta jobba hemifrån. Alla kan ju jobba hemifrån på ett helt annat sätt. Mm. Personligen jobbar jag nu på ett kunduppdrag som då är baserat att kundens kontor finns i Stockholm. Men de har medarbetare runt om i Europa och lite i Indien. Va? Så jag menar, även att jag befinner mig i Göteborg spelar det ingen roll. Mm. Jag har en dotter som har köpt en hund precis, och jag har lovat att vara hundvakt så länge det här uppdraget pågår. Så jag sitter ju hemma varje dag och jag kommer egentligen inte ut härifrån. Mm. Om jag skulle vilja det, det är klart att jag kan planera med andra. Men jag har sagt
du måste gå ut med hunden ibland kanske.
Ja, precis. Jag får ta det lite då. Va? Han är valp fortfarande. Han sover ganska mycket. Men absolut, jag tar ju en rast och så går vi ut med honom en liten kortis och sådana här grejer. Och det är ju samma sak om du har barn. Visst, är du sjuk själv så är det ju det. Då får du ju ta hand om dig själv. Vi uppmanar ju människor att inte jobba om du är sjuk, utan ta hand om dig. En sak som vi till exempel ändrade ganska nyligen just för att hjälpa till i det här. Vi tog bort karensdagen. Vi har bara haft en av slentrian sedan tidigare. En karensdag, precis som alla andra. Men bara för några månader sedan tänkte jag, varför har vi det? Vi vill ju vara bättre än andra organisationer. Så vi tog ett gemensamt beslut. Nej, men vi tar bort den. Så att du får betalt där. Och sen är det upp till mig. Liksom, om jag sitter hemma och jobbar. Ska jag debitera kunden 8 timmar? Ska jag... Nu debiterar jag inte ProAgile 8 timmar, men då, jag lägger 8 timmar där. De flesta av oss jobbar inte för lite. Men då får vi också hålla balans. Hur mycket har jag egentligen arbetat i det? Jag kan ju styra ganska mycket själv. Så att det är mer att jag...
Det var inne på en intressant sak. När jobbar vi egentligen? När gör vi ett arbete? För att man en timme, du pratar om tid och timmar. Och vi mäts ju fortfarande på tid och timmar. På grund av att vi har haft det som väldigt långt tillbaka i tiden. Men egentligen där arbetar vi och hur mycket arbetar vi just i den här sekunden? Det är ju väldigt stora frågor egentligen.
Eller hur? Precis. Det är en jättesvår fråga. Jag har tänkt väldigt mycket på den. Och jag skulle vilja ha en dröm eller vision jag har framåt. Det är att vi skulle kunna komma bort mer och mer från det här att debitera timmar. Utan mer titta på det värde vi skapar. Jag har inte hittat någon bra modell än som riktigt löser det här. Och kunder, man behöver ju även progressiva kunder som faktiskt är intresserade av det här. Jag vill helst inte ha fastprisgrejer heller, för då blir det andra negativa effekter i saker och ting. Så jag tänker ju ofta det här att jag jobbar ju 24/7, för jag tänker på saker och jag kommer på lösningar när jag är ute och springer eller när jag står i duschen. Just det, så ska jag göra. Och då är det bra att ha ett anteckningsblock eller någonting jämte så man kan skriva ner de här idéerna. Men jobbar då eller inte? Ja, det är jättelurigt.
Det är precis, men du kan ju inte tidsstämpeln med de här timmarna, det kom ju till när vi jobbade med organisationen som en maskin och vi taktade den i en produktionsprocess. Då jobbar vi med tid och vi mätte framförallt outbildad personal. Men idag när vi jobbar med kunskap och så vidare så vi kan ju inte stänga av hjärnan. den går. Ibland så kanske när vi så säger de här timmarna vi ska jobba, så kanske vi tänker på något annat. Om vi går ut med hunden eller fixar tvättmaskinen, och sen plötsligt när vi står i duschen, som du säger, så ja, då jobbar vi igen. Så ja, det blir ju lite svårare att se. När raderar vi värde då? Om vi ska använda tid.
Och jag menar, en kontrast i det här, det kan ju säga att jag kan sitta på möten och göra saker en hel dag och känna mig att jag har inte bidragit med någonting idag. Mm. Men så kanske jag bara ställde en fråga eller sa en sak som någon fick jättemycket värde, som löste deras problem. Så jag menar, det är ju samarbetet på något sätt, och vi vet ju inte riktigt vad som är där. Så det handlar ju bara om att göra vårt bästa i det sammanhanget och se vad, och lita på att den kompetensen och den erfarenheten jag har, den behövs. Någon är beredd, och så prata om förväntningarna kring det här. Och det handlar ju mycket väl om det här att vi är vuxna människor. Vi kan själva avgöra hur många timmar har jag egentligen jobbat idag. Det är ingen som kontrollerar det. Det är ingen samvetsfråga, utan det är mer jag fyller i hur många dagar och timmar jag har jobbat för att debitera kund. Och jag berättar för ProAgile ungefär hur många timmar och dagar, så att vi kan justera varje månad. Du har jobbat de här, du har jobbat 100% av det som vi förväntar oss att du ska jobba den här månaden.
Har ni den där friheten att säga okej, nu vill jag åka och surfa i 6 månader. De där 6 månader vill jag inte jobba, utan jag kan jobba mycket mer sen när jag kommer tillbaka.
Ja, det är ingen som har testat det, men jag förutsätter att vi har den där. Men däremot är det ju så här att en sak som är kanske lite mer nära vad som händer, det är att säga så här att jag har jobbat ganska intensivt under några månader och skapat nya kontakter och sålt in ett uppdrag eller någonting som sen levereras, kanske ett antal kurser eller workshops eller något som drar in klart mer pengar per timme än ren consulting gör ibland. Mm. Och då levererar vi den månaden, och så kanske jag åker på semester den månaden för att jag tog det var enklare och billigare och smidigare, eller någon anledning som tyckte att det passade bättre i mitt familjepussel att åka på semester hela oktober. Mm. Och så cashades allting in och vi fick in pengarna den månaden. Men då får inte jag del av det, för att jag jobbade bara 10% i oktober. Så därför har vi även kompletterat med det här att vi fördelar varje månad. Så gör vi också en årssummering. Så att på årsbasis när vi har vårt årsbokslut, så går vi också igenom och tittar hur mycket har du jobbat och hur stor del av kakan, den totala kakan ska vara. Så då justerar vi. Det brukar inte diffa så mycket. Men rent teoretiskt så kan jag säga att nej, men jag vill ta 3 månader ledigt och åka surfa nu. Då får jag inga pengar. Mm. Men jag kommer tillbaka som en gladare, piggare, nyinspirerad människa. Så jag tror att det är inga som helst problem att göra på det sättet. Men vi har som sagt ingen som har gjort det än på riktigt.
Så kakan blir mindre och större månad för månad. Så det gäller liksom, det är just den tidpunkten så du får din kakdel.
Mm. Precis, det är därför vi slår ut det på ett år. Mm. Nej, men till exempel så är det så här, juli var ju ingen jättebra månad med inkomstmässigt i Sverige idag. För de flesta jobbar väldigt lite då. Men några jobbar ju kanske för de har en senare semester och en tidigare semester. Men det finns ju ingen särskilt stor, även om jag har jobbat 100% i juli. Mina kollegor inte har jobbat, så finns det ingen särskilt stor kaka att fördela.
Ja.
Mm. Och då ska ju kanske inte jag, utan då försöker vi dela det över hela året. Så det är 2 fördelningar egentligen per månad för vad du har jobbat, och sen så gör vi en slutsummering en gång om året för att det ska bli fördela sig jämnt där. Och så har det att göra med din fördelningsfaktor som är baserad på din, hur du bidrar till värdet och är jämfört med andra till viss del.
Ni verkar ha kommit fram till en sån sak som blir verkligen en lösning till väldigt många av de diskussioner och problem som finns i många andra konsultföretag där man gör sådana fördelningar. Dels att ni ser tiden på ett annat sätt, det är inte bara det vi tar bort tid, att man nu har olika sätt att värdera olika typer av arbetet och sen också göra det. Vad jobbar man egentligen och kanske vilka affärer har man dragit in och vad som händer och så vidare. Så det är en ganska omfattande system som ni har. Men det verkar fungera bra. Det verkar väldigt, väldigt otroligt framgångsrikt och intressant just den där att oavsett vilken vinkel man tittar på verkar att den hänger samman. Hur kom ni fram till det? Hur lång tid det tog att utveckla en sån?
Ja, det, När jag började för 4,5 år sedan, då hade de hållit på i ett eller två år innan i den här konstellationen under det här varunamnet ProAgile. Och det var väl där det startade. Men sen hade de två som grundade och startade bolaget, Björn och Henrik, de hade hållit på och gjort en liknande resa tidigare där de hade lärt sig en del längs med vägen. Och vi andra kom och bidrog, så att det har utvecklats sedan dess och fortsätter att utvecklas, för vi är ju långt ifrån den perfekta lösningen. Och jag är inte säker på att det finns någon, men den passar i vår situation här och just nu. Den är tillräckligt bra. Det är det här liksom man säger i S3, good enough for now, safe enough to try. Mm. Att vi liksom vill hålla på. Det funkar för oss här och nu, och sen så är vi ju duktiga på att fråga varandra, vad tycker du om den här? Är vi nöjda med den här ersättningsnivån just nu, eller skulle vi behöva justera den? Och då justerar vi. Vi lever ju väldigt mycket som vi lär. Vi vill ju att liksom bara det här att vi gör retrospektiv och tittar tillbaka. Vad funkade bra i det här? Vad fungerade mindre bra? Vad vill vi justera framåt?
Så de grundarna hade någon typ av principer från början när de startade ProAgile, så att de ville ungefär hur det här företaget skulle fungera. Så har ni startat därifrån. Sen har ni är lite inspirerade av Socialpressi och S3 också, jag har förstått.
Ja, precis. Vi har ju haft ett antal. Många av oss har gått kurs med Lily och James, och vi har till och med gjort några kurser tillsammans med dem, och sen har vi prövat ganska mycket själva i olika nivåer, och vi försöker ju plocka det bästa och det som passar oss. Jag menar, återigen, det här är ju verktygslådor som vi plockar in här och får det att fungera i våran kontext. Det går ju aldrig att kopiera en lösning, va?
Nej.
Vi behöver ju plocka in, ta inspireras av den här och se till hur kan vi få det här att funka i vår vardag.
Mm. Ja, det är helt rätt. Vi har ju också den devisen att du kan inte kopiera något, du kan bara inspireras och sen se den. Vad är det detta som vi själva kan ta in, och hur kan vi göra det till vår sak och fungera hos oss?
Mm. En sak som jag kanske inte sa för, jag kan tillägga det, vi sa att vi drivs ju av det här att jobba tillsammans. För det vi har sett i de här andra typer av konsultbolag oftast, som det är att, så att säga, det övergripande bolaget tar en fast procent och så får du resten av det som du drar in. Mm. Det stimulerar ju mig att jobba så mycket som möjligt och bara jobba med mina saker, för det är mina pengar. Och skulle jag behöva lära mig någonting eller gå på kurs, så får jag ta av mina pengar. Medan vi gör ju det här tillsammans, det vill säga vi drar in alla pengar till en pott och vi fördelar ut den enligt ett givet mönster som är öppet för alla, och alla kan vara med. Vet hur det fungerar och vet och får vara med och justera de här nivåerna på sikt. Det gör ju att det främjar, även om jag, ja, men jag kan, nej, men jag tar en timme borta från min kund idag och jag hjälper dig. För det tror vi är mer värdeskapande just nu. Mm. Och det är aldrig några problem att få människor att hjälpa till, och jag hjälper till. Vi har en väldigt hjälpsam kultur i det här, att det ligger inbyggt eller har blivit en del av det här nu sen vi uttalade. Det var outtalat från början, men nu är det uttalat sedan ett antal år tillbaka. Till exempel om vi håller kurser, att vi gärna gör det tillsammans, att vi är två trainers eller lärare på kurser. För att det är så roligt att lära av varandra och jobba tillsammans.
En fråga till då där kring den här modellen då. Vad händer om en person blir sjuk?
Mm. Det har vi faktiskt råkat ut för. De första, som sagt, jag sa, vi tog bort karensdagen. Det innebär att du bara sätter upp dig som att du jobbar, fast du, nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men då får du 80% av ProAgile från dag 1 till dag 14 är det väl. Sen går Försäkringskassan in och hjälper till. Och det är ju bara så att, ja, jag är sjuk. Ja, vad bra. Då, eller vad dåligt, ta hand om den, krya på dig. Jobba inte om du är sjuk. Vad kan vi göra för att hjälpa dig? Och så redovisar vi tiden som vanligt.
Under de där 14 dagar så får man samma betal som...
Kakan.
Som den
får ju dina, du får ju 80% av det du ska ha, så att säga, motsvarande din, om du nu jobbar 100% eller 80% eller 80 av 80% eller någonting. Det är det samma som är från på andra ställen egentligen där.
Mm. Ja, den där var intressant då, för att det är det också då. Jag tänkte på det när du sa då att det finns många som har den där att... man tänker på vad man själv har debiterat och så går det en del då till företaget och man behåller det andra själv. Och så. De flesta av sådana modeller är ganska dåliga just när om människor blir sjuka.
Mm.
För de tycker i stort sett ingenting. I och med att allting är baserat på vad du själv har dragit in. När du är sjuk så drar du inte precis någonting. Och så finns det ingenting att hämta.
En effekt av detta att vi gör det här tillsammans är också där att vi hjälper varandra. Att se till, vi vill ju att du ska tillfriskna så fort som möjligt. Mm. Och se till att få löst det här som är... Det innebär att vi hjälper varandra och säger nej, jobba inte om du är sjuk. Se till att bli frisk istället. Vi pushar varandra där och hjälper varandra och coachar varandra till att se till att bli frisk istället. Det är mycket bättre.
Nej, men det är tillbaka till det ni pratar om, att ni säger till helheten och sammanhanget och tillsammans. Jag menar, den här aspekten, det finns väl många aspekter på det när vi har de här lite mer, ibland kan man säga nästan cyniska modellerna när konsulter från sina 70%, medan moderbolaget har 30%, och sen då fokuserar man väldigt mycket på sig själv. Vilket har också en annan konsekvens, det är att man vill debitera så mycket som möjligt själv, för jag vill ha in mer pengar. Jag bryr mig inte om att samarbeta med andra, men det utarmar också kompetens och lärande. Att vi satsar inte på att utveckla oss själva lika mycket, utan vi fortsätter och arbeta, dra in pengar tills du kanske inte kan dra in pengar längre. För din kompetens är inte lika eftertraktad, för du har inte utvecklat dig.
Nej, precis. Och det har vi ju tänkt på faktiskt. Och det är ju en del av det här agila som vi jobbar väldigt mycket med. Det är just det här att vi behöver bli en lärande organisation. Alla organisationer och människor som jag träffar, liksom, vad betyder det att vara en agil? De vill bli agila. För mig är det ganska enkelt. Det är en lärande organisation. Det innebär att vi måste bygga in lärandet. Att vi lär oss. Helst att lära oss hur vi ska göra saker och ting på ett bra sätt. Så det är väldigt naturligt för alla oss att vi hela tiden ska lära oss saker och ting. Vi har ju uttalat det någon gång när vi pratade vision och framtid lite kring det här. Att, ja, men vad vill du ut av att jobba på Brother? Ja, jag ska ha lärt mig mer på 3 år än jag gjort på mina 10 år innan. Det vill säga en otrolig boost i lärandet. Så vill jag då gå en kurs eller utmana mig själv att göra någonting annat eller hänga med någon annan och utvecklas och lära mig saker och ting. Lärande, det är otroligt viktigt för oss. Och det finns inget snack om det här att du skulle, ja, men gå en kurs då. Vill du göra det här? För några år sedan så gjorde vi, då var vi kanske 10-tal personer och hälften av oss åkte iväg på en utbildas till professionella coacher. Och 9 heldagar under ett halvår som vi gick iväg. Och då, det som kostar i en konsultbolag är oftast den förlorade debiterbara tiden. Men det var liksom inget snack. Jag tror att vi alla är överens om att det var det bästa vi har gjort. Mm. Att lära oss mer om professionell coachning. Det var ingen snack alls. Och sen var det andra som åkade på och gick liknande grejer. Och folk som fortbildade sig inom det här ännu mer och sådana här saker.
Ni började redan från början med sådana tankar att ni skulle jobba på det sättet. Och att ni skulle ha en transparent lönemodell och transparenta löner och sen en bra process för att hantera detta och allting som vi har pratat om nu då. Men om man skulle ta då en annan organisation och en annan konsultföretag som har jobbat med andra modeller eller kanske andra organisationer som är lite mer traditionella, om de skulle vilja förflytta sig och börja jobba lite mer så då, vad skulle du säga? Vad ska man börja? Vad har du för råd?
Ja, ska jag vara ärlig och cynisk som du sa, jag tror att det är väldigt svårt i en organisation där lönerna inte är transparenta att komma vidare. Att göra det här. Men man måste, annars är det det agila angreppssättet som är. Prova med små steg. För jag menar, det finns ju så här, arbetsmarknaden är uppbyggd så idag att det är arbetsgivaren som tjänar på att lönerna är hemliga. För då kan vi inte jämföra oss med varandra och arbetsgivaren kan sitta där och säga de här sakerna om hur saker och ting, vem som ska ha mer och jämföra dig med dem, och du kan alltid säga att ja, men han har mycket mer. Va? Så jag har aldrig varit på en arbetsplats under de 25 plus åren som jag har jobbat där man öppet pratar om det här, förutom på Ardian då. Jag tror att alla har att tjäna på det här, men hur kan vi skapa den här öppenheten? Och jag lovar att väldigt många människor vill inte det här för de är nöjda som det är idag. Så jag tror att det är jättesvårt. Jag tror nästan att man måste börja på ny kula någonstans på något sätt för att få det att fungera. De människorna som vill börja göra de här sakerna och på något sätt har blivit upplysta eller tillräckligt upplysta och kommit till insikt om att vi tror att det här främjar oss, mig som individ och oss som organisation, att vi har det här öppet också. Mm. För det här med ekonomi är ju egentligen en av de mest tabubelagda sakerna att prata om privatekonomi och privatfinanser i Sverige idag egentligen. Det är nästan mer tabubelagt än att prata om sex och sådana här saker. Och det är också ett annat sånt här tabubelagt. Det pratar vi inte om, men just hur mycket pengar jag tjänar. Det är nästan fult att tjäna pengar och så vidare. Så att jag tror vi behöver till någon form av förändring i synsättet på det här. Att det är helt okej att tjäna pengar. Det är helt okej att göra det här och då, men det som skulle vara, jag tror att ni beskriver det lite i den bok här också, jag ögnade igenom den lite innan den här sittningen tillsammans, att det finns ju en hierarki, att ju högre upp i hierarkin du kommer, ju högre lön ska du få. Den funkar ju liksom inte riktigt att en vd tjänar 100 gånger mer än en utförare på golvet. Liksom. Det finns ju ingen rim och ramson i det hela, va? Så att spannet i våran lönemodell är väl kanske att ja, den som har högst kanske har 30-40% mer max än den som har minst i det sammanhanget. Då. Så att det är inte så stora skillnader. Och fokuset är väldigt ofta, jag brukar försöka ta in det och även andra med mig. Ja, men istället för att sitta och dividera genom tiondels eller hundradels procent eller någon där, hur mycket ska vi höja och sänka vår nivå, kan vi inte jobba på att göra kakan större så tjänar alla på det. Det vill säga att vi drar in mer pengar istället för hur kan vi dra in mer pengar? Istället för att dividera på promillenivå hur vi ska fördela dem. Så länge alla är nöjda med där vi är.
Det finns någonting du säger med hemliga löner så skapar det orättvisor för det första. Det blir orättvisor i organisationen, det blir spekulation och det går extremt mycket energi åt att fundera på vad alla människor tjänar. Jag tror att de tjänar mycket mer än vad jag själv gör, eller så tror de tjänar mindre. Och så spekulerar vi, så diskuterar vi lite grann och så kommer sådär. Och så skapar det politik också i det hela. Så jag måste säga att jag faktiskt var på ett nätverk med ett gäng, ganska många vd som mindre företag. Där många var öppna för att ha transparenta lönemodeller. Och framförallt också väldigt många som sa just det där att det tar för mycket energi i vår organisation att hålla på och diskutera löner istället för att alla vet vad han känner. Och vi har en rättvis modell.
Då blev jag lite nyfiken där, Rolf, om du sa att det var ett vd-nätverk. Vad tycker anställda i de här bolagen egentligen?
De var inte med på det här nätverket.
Nej, precis. De vill man ju också ställa. För vd:n är väl okej att jag tjänar 5-10 gånger så mycket som ni andra här. Det får ni gärna veta. Jag står för det. Jag var med och grundade. Eller vad det nu kan vara, om det är nu småbolag dessutom.
Nej, för det intressanta är ju då att också, som du säger, för jag har ju det andra, lönespannet, för att det kan ju inte vara för stort, för då blir det orättvist i sig. Och många säger, vad är en orättvisa? Orättvisa är att de har en värdering, så du gillar ju Estrej och sociokrasi, så har ju också alla har ett lika värde. Det innebär ju inte att alla gör samma sak eller adderar lika mycket till företaget, men vi har samma värde. Men det är inte bättre än annan. Så att det är också en av de intressanta inputarna till att säga att vi ska inte ha för stor lönespridning heller. Utan det ska ju vara så att säga schysst. En schysst lön. Man ska lämna det här lite känsliga ordet rättvis också, som är väldigt känsligt i Sverige. För rättvisa i Sverige kan oftast betyda lika för alla. Och det gäller ju inte. Utan rättvisa är ju någonting annat.
Ja, men det är intressant att säga. Jag har varit inblandad lite i en del ideella organisationer där man pratar lite om det och tittar lite på löner och funderat kring sådana här saker och träffat lite HR-folk som har jobbat där. Och en organisation som jag var med och träffade där var att de hade en lönepolicy som sa att högsta chefen ska tjäna max dubbelt så mycket som den som tjänar lägst. Det var en del av deras lönepolicy för att gapet inte ska bli för stort. För att det är inte därför, men de jobbar inte för pengar i den här typen av organisationer. Och det tycker jag var en väldigt bra idé. Sen om det är dubbelt eller om det finns några andra siffror som är bättre. Men det finns en princip där som jag tycker är väldigt intressant.
Det finns ju också en annan effekt i det, när du säger att det inte ska vara mer än 2 eller 3 gånger mer skillnad. Det innebär att incitamenten för att tjäna mest, det är att få att de som tjänar minst tjänar mer. För annars så kan jag inte tjäna mer.
Ja, då gör vi det här tillsammans på ett annat sätt.
Då gör vi det tillsammans.
I den modellen som ni har då, så har ni inbakat själva vinstdelning i lönemodellen, eller hur?
Ja, precis. Vi delar ju ut alla pengar förutom den lilla...
Kontinuerligt, ja.
till alla medarbetare.
Mm.
Så att alla får ju del av, går det bra ekonomiskt för oss så får alla del av det. Månader det går sämre så får alla, och då hjälps vi åt att dra in pengar också. Det är ju också rätt intressant. Det innebär att vi är lika ansvariga och hjälpas åt. Vi delar på ansvaret att se till att vi har möjlighet att tjäna tillräckligt mycket pengar. Både i bra tider och i mindre bra tider.
Hur är det då med vinsten, och ger ni också tillbaka på något sätt till samhället någon del av vinst på något sätt?
Ja, inte så mycket som vi skulle kunna, antar jag, men vi gör ju som sagt, vi tänker oss att vi drivs av ett the greater good på något sätt, att hjälpa människor att få en bättre vardag, men samtidigt vill vi ha skäligt betalt för det vi gör. Som jag sa förut, vi har utbildat en hel del människor, studenter på Chalmers och liknande, utan att ta betalt. Jobbar på skolor, vi gör en del pro bono-grejer här till behjärtansvärda ändamål och såna här saker. Vi försöker ibland även klimatkompensera våra saker, skänka lite pengar framförallt till någon typ av organisation, Go Climate Neutral eller något liknande i sammanhanget där. Försöker dela med oss av det här, men där skulle vi säkert kunna engagera oss mer, antar jag.
Nej, men ni gör väldigt mycket, det var därför jag ställde lite den frågan då, för att även där ser vi, framförallt när ni säger att allting är fördelat på tiden och så vidare, och ni använder en del tid till den där, som du säger, pro bono, och också att utbilda och sprida kunskap som är det som är kärnan i företaget då. Och att ni kan ge tillbaka på det sättet.
Precis så tänker vi.
Tänker vi ska knyta samman till det som du sa i början då, att ni inom ProAgile kan betraktas då som att ni är en nätverkorganisation. På vilket sätt är ni en nätverkorganisation? Kan du utveckla det lite mer?
Ja, det tydligaste är väl som sagt här att vi inte har någon chefsstruktur och ingen hierarki inbyggt i det hela, utan vi är enskilda människor som bidrar till helheten egentligen i det hela här. Och vi, ibland brukar vi säga att vi inte rekryterar människor, utan vi engagerar likasinnade människor som vill vara med en del i vårt nätverk. Men det är också väldigt viktigt att vi är en enhet. Vi är ProAgile. Vi är inte bara individerna där, utan vi gör det här tillsammans. Och som vi pratat om tidigare, vi har ett antal mekanismer som ska stödja och främja det här, så att jag i alla fall inte ska påverkas negativt av att göra någonting för någon annan eller tillsammans med någon annan, utan att vi gillar det. Man lär sig väldigt bra tillsammans. Vi går på säljsamtal tillsammans. Man hör och ser bättre och vad som händer. Och sådana här saker. Det är väldigt roligt att jobba tillsammans också.
Men igen, jag tror du nämnde från början att några procent stannar i ProAgile AB, som är ni egna bolag då egentligen. Som,
ja, precis. Jag har inte sagt det än, men det är precis så det fungerar. Det kallas ju någonstans, jag hört, Helsingborgsmodellen efter någon. Det är väldigt vanligt ett sätt att organisera sig inom advokater och mäklare och sånt där. Att vi alla individer som är med i ProAgile har var sitt eget aktiebolag. Men det är egentligen bara ett sätt att fakturera och hålla ordning. Vi tror ju också på snabba feedbackloopar. Så eftersom vi varje månad då fakturerar vidare de pengarna som är mina, sen justerar vi då som vi sa förut en gång om året ungefär, men det brukar inte vara så stor justering, det är bara några procent, alltså det brukar diffa i slutändan.
Så det blir ungefär egentligen den här modellen ni har, det är en fördelningsmodell egentligen, ni fördelar intäkterna.
Ja, precis. Och det gör ju också att jag, för jag vet att mina kollegor som startade, de hade inte gjort så här innan, utan då hade de alla varit, jobbat i samma bolag, och så har de haft något system för att försöka hålla ordning på hur mycket har du jobbat, hur mycket pengar ska du ha, och så har de tagit det varje år. Men då visade det att det smög in lite mänskliga faktorn och kanske lite fel och grejer där i, så att de hade inte riktigt de pengarna som de trodde att de hade. Så nu ser vi till att fördela det här varje månad, snabba feedbackloopar, och så fördelen med det också är att jag själv kan bestämma om jag vill ta ut lön, jag vill spara pengarna i bolaget, jag vill kanske ha en bil och jag kan pensionsspara och så vidare och så vidare.
Nej, men ni verkar ha en fantastiskt bra modell, som jag har sagt också tidigare när vi har pratat, att ni har tagit detta då från så många olika perspektiv. Man ser på helheten, man ser på individen, man ser på en balans mellan hur mycket man bidrar och vilken frihet man har. Och jag tror väldigt mycket att den här är kanske en del av hur framtiden kommer att se ut. Att det kommer att bli fler och fler som kommer att jobba på det sättet. Att man verkligen kommer att, det kommer att skapas. Det finns ju redan nu otroligt mycket sånt i världen, och några fungerar mindre bra. Men det är sorg, det börjar röra sig mot det. Att jobba mer och mer i nätverkbaserad organisation. Där det också kan bli då en konglomerat av många olika, kanske lite mindre bolag. Det behöver inte vara enmansbolag, utan det kan vara småföretag som är några stycken. Och det ni har då, som tycker jag, som du har sagt några flera gånger, att allt ni gör, det gör ni tillsammans och ni hjälper varandra och så vidare. Mm. Det exempel som alla pratar ganska mycket om idag, det är Haier. Och de har då gjort under en lång resa från det de var till de är nu. Och man tycker att de är den bästa nätverksorganisationen och så vidare. Det tycker inte jag alls. Att de är långt ifrån den bästa. För det man gör det är att man verkligen har skapat den där som en speciell marknadsplats. När man fightas mot varandra, när man tävlar mot varandra. Vem är det som kommer att få affären på bekostnad? Kanske någon annan blir skuldsatt eller går i konkurs eller någonting sånt. Det är därför jag tycker att den här modellen som ni har verkar vara helt annorlunda, och det tilltalar mig väldigt mycket just när man pratar om det systemiska, se helheten, se hela människan och se helheten med.
För Hayes modell är mer inriktad på konkurrens, ja, och lägsta pris.
Ja. De gör många affärer tillsammans, men det är också då konkurrens. Och de skapar ibland många affärer för varandra, men de skapar också väldigt många konkurser med varandra också.
Då måste man hitta sätt att ersätta varandra emellan där. Om jag hjälpte dig med den här affären, hur stor del ska jag ha av det här? Och skära lite emellan och sådana saker. Jag tror det gör det onödigt komplext.
Ja, det bygger på andra principer. Mm. Och då har man ifrån den där, de saken som du sa då, att ni gör det tillsammans och ni ska växa tillsammans. Och ni har det som värderingar också. Ni ska lära sig och bli bättre och göra det tillsammans. Tänker jag då att vi har levt nu 2 år med pandemin då. Hur har den tiden påverkat? Det har påverkat väldigt många företag ekonomiskt. Och ni jobbar då väldigt mycket inom kursverksamhet då, förutom att ni har självklart konsultning och coachar och så. Men kursverksamheten har påverkats väldigt mycket om corona. Hur har påverkat är på ett sätt att fördela allting?
Jo, det är klart att det påverkar oss som väldigt många andra. När det blev känt och det började gå upp för oss hur mycket det här var, det vill säga kvartal 2, april-maj 2020, så började ju folk, kunderna, ringa till oss. Nej, men vi behöver nog dra ner nu. För det som jag tyckte var det största problemet då, eller största oron där, det var att vi skulle göra en tvärnit i samhället och all investeringsvilja, alla pengar skulle strypas. Vi måste hålla det, för vi inte vet. Och det är väl ganska naturligt. För när vi inte vet någonting, då måste vi minimera riskerna. Därav så blir ju en del av våra uppdrag avslutade eller kördes verkligen på sparlåga. Och då fick vi själv fundera när vi hade insett det, kommit insikt kring det. Men vad gör vi nu då? Ja, vi nyttjade möjligheten att få ett statligt stöd till viss del med permitteringsstöd. Men vi sa också väldigt tidigt, det kommer inte hjälpa oss att överleva. Det kommer hjälpa oss att överleva, men det kommer inte ge oss några nya affärer. Så att vi fokuserade väldigt mycket på sälj och nya kontakter och organisera oss och strukturera upp våran sälj. För tidigare har vi inte riktigt behövt göra så mycket aktivt säljarbete. Kunder har kommit till oss, vi har haft våran kursverksamhet och de flesta, jag skulle säga alla, är väldigt nöjda med våra kurser. Och då kommer tillbaka och går en kurs till och kommer tillbaka och går en kurs till. Och så säger vi det att Kurser i all ära, det är en teoretisk och till viss del praktisk kunskap, men du behöver också applicera det på plats, och då är det bra att ha någon att hjälpa som kan hjälpa dig på plats, och det är ju det vi säljer på. Och då kommer kunder tillbaka till oss och säger, men vadå, nu jag gick den här kursen hos er och vi skulle behöva lite utbildning här, vi skulle behöva lite hjälp på plats och såna här grejer. Så att vi har inte, men då fick vi steppa upp vårat och se till vilka nischer, vilka branscher är vi mest i, vilka andra delar. Det vill säga att vi tog vårat säljarbete helt enkelt till en helt annan nivå, och all hands on deck, nu måste vi hjälpas åt, hur gör vi det här? Vissa tycker det är jätteroligt med sälj, vissa tycker det är mindre roligt, men var och en bidrog efter de möjligheterna och det som de tycker engagemanget återigen, och alla insåg ju så att säga allvaret i det här. Jag skulle vilja säga att vi kom ut stärkta ur det här när hösten kom 2020, och sen dess har det bara tuffat på mer än någonsin. Vi har mer att göra än vi någonsin har haft, skulle jag vilja ha. Vi har vuxit. Vi anställde ju en person precis i början av mars, eller tog in en ny medarbetare i början av mars, för jag tyckte han var så bra, vi ville ha med honom i det här. Och att det var bara att köra på. Vi såg liksom ingen, nej, vi ska inte stoppa här, utan vi vill ha med den här personen, för vi tycker att det kommer fungera väldigt bra. Och vi har ju kanske, jag minns inte hur många vi var, men minst 5 personer har kommit in till oss under det här året. Så jag skulle vilja säga att vi har ridit ut den här stormen, och det stora glädjeämnet för oss som organisation är att ganska många har fått upp ögonen det här med förändring och saker som kommer utifrån. Vi måste ju se till att vår organisation kan hantera att ställa om och ställa in och ställa upp och göra på andra sätt. Det vill säga, hur blir vår organisation bra på att lära sig saker och ting? Och det är precis inom den branschen som vi jobbar. Det har nog kommit upp en högre medvetenhet generellt sett.
Så blir det pro-agile, ungefär.
Mm. Ja, precis. Någonting sånt. Så att ja, vi har blivit påverkade, men vi har gått stärkta ur det totalt sett.
Mm. Där kan vi se, nu har ni använt det stödet som kom från myndigheterna på det bästa möjliga sättet som man egentligen tänkt att använda det till.
Ja, kampen
att den överlever, titta framåt, hur kan vi förändra vår verksamhet för att ta nästa steg?
Ja. Om jag får bara lägga till en grej där du sa, började Alicia här om kring utbildning, och det var ju klart, väldigt snabbt så insåg vi kan inte ha, vi har ju en egen utbildningslokal där vi kör kurser flera gånger i veckan, 1 eller 2 dagars kurser, den är ju väldigt välbelagd, men från en dag till en annan så ville ingen gå på det, så vi fick ju ställa om och hitta sätt att göra kurser online. Och det har vi ju gjort då sen egentligen i mars där, så vi har ju gått tillbaka och kört några kurser på plats i våran kurslokal eller i andras kurslokaler runt om i Sverige och världen där vi gör. Men nästan alla våra kurser körs ju fortfarande digitalt, och det är väldigt många som uppskattar det här. Till exempel om man har folk, jag har haft kunder som från Kiruna som har gått på kurs, och folk från Malmö som har gått på kurs, och vi kan vara på samma kurs utan att behöva resa. Så det är inte bara nackdelar med att ha de här digitala mötena. Visst, vi tappar vissa saker, men vi vinner väldigt mycket också. Sen är det ju tråkigt att sitta så här framför en skärm och titta på varandra. Men det finns så många fördelar, låt oss inte glömma det. Att vi har lärt oss massor kring det här.
Mm. Det är lite det som vi, i den där julprat som vi hade då, jag och Rolf, då förra månaden och i december månad, så pratar vi just om det, att man måste se då att corona har också bidragit till, förutom att det har orsakat otroligt mycket lidande i världen, så har det hjälpt den där digitalisering, vi har hjälpt att människor har tvingats, och på det sättet har vi lärt oss att göra saker på ett annat sätt. Att uppskatta också att göra saker på ett annat sätt. Och det när du säger är precis en av de saker. Helt plötsligt så kan ni nå en mycket större massa. Så plötsligt kan någon från norra Sverige delta i era utbildningar utan att behöva resa. Och det där blir också en del av det systemiska.
Mm. Ja, det är också en del av vad vi måste ta oss an, klimatkrisen och så vidare. Vi kanske inte ska resa på det sättet som framförallt många stora företag har gjort innan pandemin, när man, många människor hela tiden var i rörelse och åkte in för 2 timmars möte och flög tillbaka eller någonting annat. Mm. Och vi kan ju göra det på ett annat sätt. Nu har vi ju fått ett bevis på det som vissa redan visste tidigare att det fungerade. Så det tycker jag är jättespännande.
Kopplat, kopplat till det kan jag säga att sen vi pratade om att, hur det hade påverkat oss som bolag. Ska vi säga att det här kunduppdraget som jag och en del andra kollegor har jobbat med samma kund under ett tag här nu, som är baserad i Stockholm, hade inte det här kommit så är jag inte säker på att vi hade fått frågan att vara med i det här. För då hade man inte tittat utåt att kan vi ha människor som sitter på distans och gör det här jobbet. Men nu är det en självklarhet, det är inget snack om saken.
Precis, och det ser man av många företag som också bara tittar på var rekryterar vi? Vi behöver inte rekrytera lokalt längre. Vi har ju, precis, vi har ju typ av Spotify som kommer att work from anywhere, så deras program. Mm. Du får själv bestämma var du ska arbeta.
Ja, och det har ju varit även det har ju funnits förut, men det har inte varit så väl utspritt. Och en kommentar kring det som jag tycker är väldigt intressant, som jag har tänkt på en del, det är att strax innan det här med pandemin så började man prata mer med aktivitetsbaserade kontor och att nu gör vi stora öppna landskap och folk ska kunna sätta sig och jobba tillsammans med dem. Men nu när folk kommer tillbaka här och så jobbar hälften på distans så behöver man små mötesrum igen för att jag ska kunna sitta. Jag stör ju dig om jag sitter i ett möte och min kollega sitter jämte mig och jobbar i ett annat möte. Så jag tror att vi kommer få se en förändring i hur vi nyttjar kontor och hur kontoren ser ut. Väldigt mycket kring det här att det är inte bara så där vi ska göra utan hitta mer hybridvarianter på saker och ting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Det är många jag har pratat med, men det är ingen idé att jag åker in till kontoret. Dels är ingen där och dels så finns det bara en sån här aktivitetsbaserad plats att sitta på och där kan jag inte sitta när jag sitter i dagliga möten eller hela tiden i möten, i digitala möten.
Nej, absolut. Och du kanske ska sitta i en timme eller en halvtimmes resa. Du kommer att lära kontoret också.
Så kan det också vara.
Ja, och så kanske det kanske är bättre att åka, om du vill åka utanför ditt eget hem kan du åka till ett coworking-kontor någonstans och sätta dig och jobba därifrån och träffa andra människor och få lite sociala kontakt.
Men är det så här då, om man ska gå in till aktivitetbaserat arbetsplatser och det handlar om många är inte riktigt rätt designade. För att tanken är från början det ska finnas plats just när det är många, många små mötesrum och ha den där och det ska vara så pass flexibla så att det kan förändras över tiden och väldigt snabbt och så vidare. Men det är en annan fråga där.
Ja, den behöver vi inte ta idag för där finns det mycket att säga.
Ja, jag tänker vi ska gå tillbaka till det vi pratade i början så jag sa att vi fick kolla på den lite grann. Mm. Och det är kring rekrytering för den här är otroligt spännande. Mm. Ni tillhör det som vi kallar för de där progressiva, humana företag och så vidare. Men hur rekryterar ni?
En fråga till det. Rekryterar ni eller rekryterar ni inte?
Vi har insett det att med vårt syfte, det som vi vill göra, så behöver vi vara fler personer för att kunna göra ett större avtryck i världen. Det innebär att vi behöver växa. Och sen väljer vi kanske att inte alltid använda ordet rekrytera, men folk vet ju vad man pratar om. Men att vi vill bli fler. Inte för att vi måste bli fler på något sätt eller så här, utan det är för att vi ska kunna göra ett större avtryck i världen med det, med vårt budskap, så att säga, det som vi tror på. Mm. Och ibland börjar det kanske så här att det är någon intresserad person, någon som har gått en kurs eller någonting som börjar prata om oss och så inser man att den här personen kanske är intressant. Så kontaktar de oss och säger att vad behövs för att kunna få en del av Pridegal? Eller så har vi någon kontakt eller någon person ute där. Så det börjar oftast med en någon person har en relation med någon annan. På ett eller annat sätt. Antingen bara en flykting för att man har varit på kurs tillsammans eller hållit en utbildning eller träffat någon spännande människa på något kundföretag eller någonting sånt här. Eller så, och där börjar det, och då börjar vi inleda med en dialog och så försöker vi berätta lite, vad drivs du av? Vad vill du göra? Varför går du upp på morgonen? Och sådana här saker, vad är dina drivkrafter? Vad vill du göra egentligen här? Har vi någon hygglig match, att vi är ungefär åt samma håll, så fortsätter vi den dialogen. Och när vi har kommit en bit på väg, och då delar vi med oss och beskriver det här som jag har beskrivit här nu, hur vår ersättningsmodell ser ut, hur vi jobbar tillsammans, vilka värderingar vi har, att det är tillsammans och de här sakerna. Och sen gäller det att träffa fler kollegor, för det är ju som sagt, det är inte mitt beslut. Jag kan bara vara med och ta första kontakten och driva den här frågan, att jag tycker att den här personen skulle passa i det här, eller jag tycker att den här personen inte skulle passa här, då får jag försöka avsluta det där. Men det är ju individer till individer det handlar om hela tiden. Och det är ju var och en av oss som är som gör det här. Alla som, de som tycker det är roligt jobbar med de här frågorna. Andra som kanske inte gör det, gör det inte lika mycket. Jag tycker det är väldigt roligt att träffa människor, så jag gör det.
När vi pratade om detta, du vet, när jag intervjuade dig i samband med vår forskning då, 2019 tror jag det var, berättade du det att alla träffade den kandidaten, alla anställda. Har ni fortsatt med det?
Ja, tills för ungefär en månad sedan. Då insåg vi det att det blir för långsamt. Vi behöver speed i det här, vi behöver fart i det här också. Så vi har ändrat det nu, så nu räcker det att 8 personer träffar den här nya kandidaten då. För att inte det här ska dra ut allt för mycket på tiden. För vi har varit med om, vi är ju ganska långsamma på grund av att alla ska träffas. Är det en rekryterande chef som själv kan fatta beslutet, så har man ju hastighet i det här, va?
Varför inte 8? Varför 8 och inte 7 eller 9? Eller...
Det vet faktiskt inte jag, men jag tyckte det lät som en lagom siffra.
Okej.
Okay. Hälften ungefär.
Hälften plus 1.
Nej, men jag tänker väl att det är ungefär någonstans en rimlig antal människor som man klarar av. Vi brukar vara, kanske när vi har en sån här kandidat, så har vi ett möte. Vi försökte ha några fysiskt nu, men det tar ännu längre tid, så vi försöker primärt köra dem digitalt, för det är mycket snabbare. Alla kan koppla upp sig och ta en timme. Och då är vi kanske max 3 personer från Pridehjärn och den här kandidaten som träffas och bara lär känna varandra lite. Och är vi 8 personer, så går det här att göra på 3 möten, och det går ganska fort. Det kan man få in på en vecka. Det innebär att det går att få det ganska fort, så det är kanske bara en bidragande faktor. Men då gör vi också...
Vad är min nästa fråga? Vi träffar dem en och en, eller vi träffar dem tillsammans?
Så här, vi träffar dem lite i grupp här tillsammans. Ja. Men det vi också gör är att när den första personen har kommit tillräckligt långt och tycker att men den här personen är fortfarande intresserad och vi är intresserade av den här kandidaten, då brukar vi ofta göra så att vi gör en liten intervju med dem, spelar in en video. Det är också väldigt mycket enklare nu i corona, eller efter det här post-corona, att vi är så vana vid det. Vi sätter oss i ett sånt här möte som vi har just nu, slår på record och så ställer vi några välvalda frågor. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart vill du ta vägen? Vad är det som driver dig? Hur ser den bra idag? Eller några sådana här frågor, för att, så att vi är förberedda, vi från Pridehjälp, när vi kommer in och träffar den här kandidaten. Vi måste inte repetera allting, utan vi har kunnat läsa på så att säga, eller titta på grunden i det här, och säga att är vi intresserade av det här eller inte.
Men det går alltid igenom alla de 8, eller alla tidigare, så att det är inte så att ni säger de första gruppen, så att det här är inte okej. Okay.
Jo. Vi kan ju alltid säga så här, nej, men det har ju skett så att vi har haft kandidater som har kommit in och så kommit till den här första filmen så här, och och där säger folk, nej, jag tror nog inte, jag saknar detta. Ja, då säger vi nej där, och är ju den som hade den första inledande kontakten ansvarig att säga att jätteintressant, men inte just nu av de här, vi skulle vilja se det här eller detta eller någonting annat, va? Så att nej, det går aldrig inte dit, just för att det är då det börjar kosta tid från våran sida.
Om man tänker då på de människor som ni vill att de ska vara en del och prova Agile. Självklart finns det den här kunskapsdelen att man ska vara kunnig i agila metoder och kanske då ha erfarenhet och till och med någon certifiering inom agil och som agil coach och så. Men förutom det, om man har allt det där rent kunskapsmässigt då, kan vem som helst jobba hos er?
Ja, rent teoretiskt, om vi tycker att vi har en match. Jag hävdar alltid att vi ska anställa på potential. Vad ser vi för möjligheter framåt? Och sen kanske vi har lite olika syn på exakt vilken grundkompetens och vilken grundnivå kring saker och ting. Och det handlar ju mer om inställningen till hur man ser på andra människor och såna här saker. Det mekaniska hantverket, det kan man ju alltid lära sig. Det är bra om man har med sig det, eftersom det är det vi dessutom lär ut. Vi har ju en kurs som heter Professional Agile Coach, där vi certifierar människor som till då agila coacher. Och där får vi ju känna på människor, och där ser vi ju ibland kandidater som vi skulle kunna tänka oss vara intresserade av i vissa sammanhang.
Men ni annonserar aldrig och sånt, utan det är relationer?
Nej.
I relationer?
Ja, precis. Bara, jag tror möjligtvis att vi har någon liten bloggpost eller någonting på vår hemsida att vill du bli en del av oss, prata mer om det här eller någonting sånt där. Samtidigt så säger vi att när vi växer så går vi alltid ut och berättar det, att här har vi fått in en ny medarbetare i vårt härliga gäng, bla 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 bla, vad vi nu brukar skriva där, lite olika sätt. Men väldigt sällan att vi sätter ut en annons på det sättet. Jag tror det är så att jag har gjort så här på LinkedIn, att jag har satt upp hiring eller något där, aktiverat den här, att jag vill ha fler medarbetare eller något där då.
Mm. Du signalerar man mer att söka till oss lite grann. Och
ja, tillbaka. Precis. Och vi tror ju liksom inte på det här att vi ska ha en arbetsbeskrivning. Det här är det mer så här. Det här är din roll och det här är din uppgift. Utan mer, kom in i det här gänget. Det här är det vi jobbar med. Och sen självklart så har vi någon liten beskrivning att man kan jobba som Scrum Master, man kan jobba som produktägare, man kan jobba som utvecklare. Traditionellt inom IT framförallt då. Men det, vi ser också att det vi jobbar med, det fungerar ju på alla. Mm. Inom väldigt många organisationer, men de flesta av oss kommer ju därifrån. Men jag skulle vilja säga att vi ska inte begränsa oss till det.
Mm. Hur tar du det slutgiltiga beslutet att ge ett erbjudande då?
Då måste ju alla, då använder vi consent decision making. Det vill säga alla måste acceptera att vi tar in den här personen. Baserat på antingen om man har fått bra feedback. När vi, de här 8 personerna har träffat den här kandidaten. Då skriver de en liten rad i våran Slack-kanal så att alla kan få reda på hur gick det. Så att vi sprider information hela tiden kontinuerligt till varandra. Ja, men jag tyckte det här var bra och kanske till och med att vid något första tillfälle så ja, men jag tänkte på det här. Kan inte ni fråga lite mer inom det här som är nästa, och så får man en bra fråga där. Men till slut så är det så att alla måste ge sitt godkännande för att vi ska ta in den här individen. Och sen när vi har sagt ja, då kommer vi med att säga, okej, vilken ersättningsnivå ska den här individen komma in på? Och då gör vi det en anonym, att vi var och en av oss skickar till den som är ansvarig för rekryteringen eller engagemanget av nya medarbetare. Var och en skickar ett intervall. I vilket intervall tycker du att den här personen skulle vara? Och sen har den här personen till ansvar att se till att jämka den. Men var ligger vi någonstans nu då? Och du behöver inte, har du inte träffat personen så behöver du inte ge ett intervall eller någonting sånt här. Jag är fine med vad ni har gjort. Jag tror på er i det här. Och då till slut kommer vi fram med en siffra som vi tycker. Och så, ja, jag ser att den här siffran ligger i det, allas intervall eller någonting. Är ni okej med det? Och så får man då ge tummen upp eller tummen ner och någon form av... Så att alla ska vara med på att ta in personen. Alla ska vara med på att ersättningsnivån är bra. Och sen är det ju ingen förhandling när vi presenterar det här erbjudandet till den här individen. Utan då är det så att det här är ett erbjudande till dig. Take it or leave it, som det är just nu. Men än så länge är det ingen som har någonsin sagt nej till det. För det är många andra som många andra aspekter som är viktigare. Mm. Sen måste det ju vara den här tryggheten. När man kommer in i den här lite annorlunda, progressiva organisationen som ni kallar det. Hur ska vi se till att det är så enkelt som möjligt? Att säga att du har jobbat på ett storbolag i 10-20 år och sitter där med din trygghet. Oj, hur gör jag nu? Jag ska ha eget aktiebolag. Jag ska göra detta. Jag måste det här. Hur får jag in pengar? Det är ju en viss fördröjning i de här. Så vi har hittat en del mekanismer för att göra det så tryggt och enkelt som möjligt. Att återigen, vi ska städa bort de här sakerna så att det inte blir en issue. För individer att göra de här sakerna. Vi bidrar med hjälp på alla de möjliga sätt för att det här ska bli en så enkel övergång som möjligt.
Och gör det rent praktiskt av en mentor eller något annat som hjälper dem in i organisationen?
Ja, vi har ju en person som jobbar mycket med administrationen och hjälper oss att sätta upp bolag och sköta ekonomin för oss som är anställd på lika eller medarbetare på lika villkor kring allt det här. Och hon brukar ofta hjälpa till att kunna sätta upp bolag, eller så kan någon annan hjälpa till att sätta upp det, den som var mest nyligen in som har provat det här. Ibland händer det att folk redan har ett eget aktiebolag och då är det väl enkelt starta det här. Vi kan även hjälpa, bidra rent ekonomiskt med att låna ut pengar om det skulle vara så här att du behöver till aktiekapitalet till ett bolag eller någonting sånt, eller att du kan få en förskottsbetalning så att du har pengar i bolaget.
Och det händer att det är några som kommer in och sen efter ett tag säger nej, detta var inte någonting för mig. Framförallt om de har kommit kanske för lite mer traditionella organisationer.
Ja, det är ju ett antal personer som genom åren av olika sätt har valt att gå vidare till andra saker. Men jag tror inte det har med det här att göra just att oj, jag vill mer till det traditionella. Utan det var kanske att vi kunde inte erbjuda exakt. Jag vet inte exakt vad drivkrafterna var bakom saker och ting. Och i ett fall så vet jag att det var en person som bodde en bit bort och fick ett erbjudande om att ta ett mer traditionellt arbete på den orten där denna personen bodde till exempel. Och då var det mer praktiskt det här. tröttnade på att pendla in till centrala Göteborg under ett antal år och ville göra det där. Och så vidare. Så det är ofta de här, det är inte den progressiva organisationsformen först och främst mig veteligen som är det. Utan det är mer att man söker sig vidare till någonting annat.
Är det någon gång något i de här andra aktiebolagen som de personerna har som har fått dålig ekonomi eller något sånt som ni har fått hantera på något sätt? Eller?
Ja, det är det ju. Det hände ju i samband med corona i något sammanhang att någon hade lite skralt i kassan där. Och då försökte vi hantera det genom att hjälpa till. Och till exempel att den här individen med våra goda minne kunde jobba lite mer och därmed få en lite större del av kakan till exempel. För att gå och vi accepterar att den här personen, nej men jag behöver det här nu, jag har lite dålig likviditet eller jag har lite det här nu i mitt, vi har ingen insyn i den personens privata bolag, men då handlar det om att du flaggar och säger där att med våra goda minnen får den personen jobba mer och kanske inte behöver engagera sig särskilt mycket i att göra de här andra sakerna, utan jag måste fokusera på att debitera så att jag kan få in mycket pengar
och öka sin andel.
Och öka sin andel till viss del och därmed komma på god fot med saker och ting igen i den privata, så att säga, det privata bolagets ekonomi. Det är så vi har löst det i sammanhanget. Något mer än så har vi inte behövt hantera.
Hur tror du, om man tittar framåt lite grann så här, tror du att framtida sättet att organisera kommer att se ut? Och hur kommer också människor förhålla sig till löner och vinster i företag? Dina tankar runt det, Jesper?
Ja, en mycket spännande fråga som jag ägnar en del kraft åt. Jag, som sagt, jag utbildar en del inom framförallt agilt ledarskap och det ledarskapet handlar väldigt mycket om hur ska vi egentligen organisera oss och få ihop det här. Och vinster, ja, men jag är lite tudelad kring det här med företagsvinster och ska bara ägarna få dem och sådär. Men där har jag inte landat i någon policy egentligen. Till viss del kan jag tycka att det är, ska jag bara kunna tjäna pengar genom att äga ett bolag? Eller måste jag faktiskt vara med och bidra? Men jag har inte riktigt landat och kommit fram till någonting där. Men jag hoppas att man ska få skäligt betalt, bra betalt för sitt arbete. Det man bidrar med. Men jag skulle gärna säga att man kom bort från det här med timdebitering. Men då får man ju ta anställning i ett produktbolag eller någonting sånt här kanske. Men att organisera skulle jag gärna säga att fler vågade göra det här. Men syftet är ju inte att vara en nätverksorganisation per se, utan det finns ju de här positiva effekterna att jag har mycket frihet och jag kan vara med och påverka min vardag på ett helt annat sätt. Det är det nu låter. Vi vill ju på något sätt att människor ska känna sig friare och veta inom vilka ramar kan jag agera och få utlopp för det som min kreativitet och min passion i sammanhanget. Va? Det är ju det jag vill få ut. Jag hoppas att vi ska kunna hitta organisationsformer eller sätt att ha kul tillsammans som gör det här på ett helt annat sätt och att chefskapet mer övergås till ett ledarskap, att vägleda andra och guida andra mot större utmaningar och större mål och större resultat på något sätt i något sammanhang. Och kanske inte vara som fokuserar på pengarna utan kanske mer på nyttan vi gör av saker och ting. Det skulle jag önska. Sen vet jag inte riktigt hur vi ska ta oss dit i alla lägen, men vi försöker bidra så gott det går.
Mm. Nej, vi tror ju också det att om du får, som du säger, ha det kul tillsammans lite grann, om man ska förenkla så skapar du ett engagemang då. Väldigt mycket också. Och får man ett engagemang, blir människor engagerade så gör man ju ett bättre jobb. Det finns många siffror på att säga att du är upp till 6 gånger mer produktiv om du är engagerad i ett arbete.
Ja.
Och sådana saker. Och där finns och man mycket man kan ta upp med olika siffror i en annan sak. Men det är ju ganska naturligt. Så att då blir det per automatik också en bättre lönsamhet i företagen och vi gör bra saker tillsammans.
Tänker man efter så är det ju ganska naturligt. Men det är väldigt många som egentligen kanske har glömt av det här eller inte påminns tillräckligt om det. Jag tänker de här Gallups undersökningar, liksom State of the Workforce eller något liknande. Vad de heter, att 15% är engagerade. 70% är oengagerade och liksom 15% är aktivt oengagerade och försöker mer eller mindre strö salt i såren och grus i maskineriet för att de tycker att de har blivit orättvist behandlade. Det är ju skrämmande siffror att det är så få människor som egentligen är engagerade i sitt arbete.
Jag tycker det är intressant att samma med mindre chefer och eller färre chefer ska säga inte mindre och mer ledarskap. Det är också den yrkeskategorin idag som har största psykiska stressen är mellanchefer i våra företag. Så den är ju, det är ju bara ett så här, temperaturen, man mäter temperaturen i organisationerna, så tror jag på det. Absolut. Ja, vi kanske ska avsluta lite grann här. Tiden är nu. Det är faktiskt tid för organisationen att agera på ett annat sätt. Så jag sa, vi måste hitta ett nytt sätt att organisera oss framåt. För det här med att organisera oss som en maskin som var helt rätt i industrialiseringen fungerar inte riktigt just nu. Vi tror väldigt mycket själva på att man bör ta sig in i framtiden och till det nya paradigmet med självorganisering. Och en del av detta är ju kulturen och beteenden i organisationen. I februari, i avsnittet idag, så ska vi prata väldigt mycket kultur. För en av de 12 områdena i DP-modellen. Då kommer vi prata med Angela Nylén och Teresa Acuna López från företaget Culture by Design. Det ska bli riktigt, riktigt spännande.
Och jag hoppas, Jesper, att ni ska fortsätta skriva, kanske skriva lite mer i er blogg eller någon annanstans som ni berättar lite mer om hur ni fungerar, den typen av nätverk och organisation som ni har lyckats bilda. Och som nu är det, jag menar, ni har hållit på med detta i några år. Så att ni har väldigt mycket att kunna ge andra, att inspirera andra.
Och tillbaka till det med kulturen, för ni har ju en speciell kultur också, så den är vi supernyfikna på. Så skriv jättemycket om den. Tack jättemycket, Jesper.
Tack själva. Kultur är ett annat ämne som intresserar mig väldigt mycket, men det ska vi inte heller prata om mer nu. Men tack ska ni ha, det var väldigt roligt att vara med, och jag svarar gärna på frågor om det här. Jag brinner för detta.
Det är jättebra. Tack ska ni ha. Ha det bra. Hej då.